Jag tänkte att vi skulle få dela Guds ord lite grann tillsammans utifrån en av lärjungarna och det är hans liv. Och det är en lärjunge som vi kanske inte så ofta pratar om egentligen. Han finns ganska tydligt med i Johannes evangelium och det är Filippos. Jag tror att vi fungerar ungefär likadant, du och jag, att vi när vi läser i evangelierna så kanske vi speciellt känner igen oss i just lärjungarna och deras frågor, deras liv, deras funderingar om vad det är att vara människa och att vara ett Guds barn i den här världen. Och jag tycker det är ofta väldigt uppmuntrande att se just hur lärjungarna agerar. Både därför att jag ibland kan le åt dem och känna igen mig att ja just det, så är det ju. Jag tänker likadant eller tvivlar lika mycket eller ibland tror som dem också. Och Filippos är spännande. Han lär oss en hel del och jag tror att det finns lärdomar här för oss när det gäller våran vandring med Jesus. Mitt i vardagen, mitt i livet där du och jag finns. Och då tycker jag vi börjar i Johannes evangelium där vi möter Filippos väldigt tydligt då. Och tittar på vad som händer där i Johannes 1, vers 43. När han blir kallad första gången när Filippos möter Jesus. Jag läser inte riktigt hela texten, jag läser lite kortare. Men från vers 43. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom, följ mig. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sa till honom, vi har funnit honom som det står om i Mose lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son från Nasaret. Natanael sa, kan det komma något gott från Nasaret? Filippos svarade, följ med och se. Det är uppenbart att Filippos, precis som många andra under den tiden, väntade på Messias, väntade på befriaren. Väntade på han som skulle komma till Israels land och liksom bli en ny regent som skulle ta tillbaka makten. Den här väntan var väldigt utbredd. Det vet ni och det vet jag när vi läser de här texterna. Så även Filippos väntade ju såklart. Och så kommer Jesus plötsligt och så säger han bara helt enkelt, följ mig rakt tydligt till Filippos. Och Filippos väljer att stiga upp och följa. Och det är uppenbart att Filippos måste ha sett någonting hos Jesus. Därför att när han möter Natanael, en vän, en medvandrare, en medmänniska, en bror, någon han känner, så säger han till Natanael, nu har vi den vi har sökt efter. Det som står om i Mose lag, det som står om i profeterna, han har vi mött nu. Och så blir ju Natanael så där underbart svenskt tveksam. Så han liksom tittar upp och säger, kan det verkligen komma något gott ifrån Nasaret? Nasaret var en stad som inte hade allt för gott rykte om sig. Och då säger inte Filippos, oh, men vänta, vi tittar i böckerna här, vi läser och och så kommer argumenten. Han säger helt enkelt bara till Natanael, eller bjuder in honom och säger, följ med och se. Kom och se. Följ mig så ska vi upptäcka tillsammans vad det här är för någonting. Och vem den här Jesus är. Jag tänker att för mig och dig som vandrar med Jesus, du som bekänner dig till Jesus, du och jag, vi går på en resa tillsammans. Och det viktigaste och det första som måste ske i ditt och mitt liv, det är ju att vi faktiskt har hört den där kallelsen, följ mig. Och vi har besvarat den. Vi har sagt, okej, jag följer dig Jesus. Och vi börjar på olika platser och vi har kommit olika långt, men vi börjar när han kallar oss och säger, följ mig. Och så börjar vi gå. Och det intressanta är att för Filippos, som inte säkert hade allting klart för sig, troligtvis inte kunde beskriva allting omkring Jesu liv. Troligtvis inte kunde ställa upp alla argument för att Jesus verkligen var Messias. Men han kände på sig någonting. Någonting i Jesu kallelse var så tydligt för honom. Så han var tvungen när han mötte nästa människa som han visste också sökte att säga till honom, följ med och se du också. Och det är vad en lärjunge gör. En lärjunge följer och säger till andra, följ med du också. Jag kan inte ge dig alla svaren. Jag vet inte ens om jag kan svara på dina frågor. Men jag tänker följa honom. Och jag tycker att du också ska följa med och se vem han är. Det är vad en lärjunge gör. Det är det första vi som troende gör. Och det är bara så vi egentligen kan göra fler lärjungar. Jag har sagt det förut och vi har läst det i Bibeln tillsammans och vi har läst det åtskilt var och en. Om när Jesus står där på berget vid hans himmelsfärd precis innan. Han ger uppdraget till dem och så säger han en tydlig sak i uppdraget. Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Döp dem och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag ska vara med er in till tidens slut. Som jag hörde Birgitta läsa med oss. Alltså ett väldigt tydligt uppdrag. Ett väldigt tufft uppdrag. Det absolut viktigaste uppdraget kyrkan har fått genom alla tider. Att göra andra lärjungar. Och Jesus lämnar dem med det. Och så vet vi att de står där och ser ut som frågetecken när han lämnar dem. Men han lämnar dem av en väldigt tydlig orsak. Därför att ska de klara uppdraget måste de ha andens hjälp, himlens hjälp. De måste ha himlens alla krafter med sig för att det ska vara möjligt att göra det Jesus sa. Och han betror dem med det. Han betror oss med det. Vi får ta del av den helige andes kraft och liv. För att följa Jesus på vägen. Och du och jag behöver inte ha allting klart för oss. Vi måste inte ha alla svarena. Men en lärjunge är någon som tillsammans med andra försöker lära sig att följa det Jesus säger. Det är ju vad det är. Det är vad du och jag håller på med. Det är därför vi är här. Ja, vi är här för att lyssna till sångarbröderna. Och vi är här därför att vi tror på Jesus Kristus. Vi är här därför att vi vet att om du och jag tillsammans kan stå med varandra så blir det en aningen lättare faktiskt att följa Jesus. Vi förstår tillsammans vad det är han har sagt till oss. Och så kan vi vara med i uppdraget. Det här är det första som Filippos får vara med och möta. Han svarar ja på Jesu kallelse och han väljer att bjuda med andra långt ifrån innan han är färdig och har förstått allt vad det betyder. Men han vet att det betyder förändring, förvandling. Och därför bjuder han med Natanael. Det här är ditt och mitt uppdrag också. Var tillbringar du och jag vår mesta dels vår tid? Var är du mest av din tid i vardagen? Där är du en lärjunge. I all enkelhet. Långt ifrån alla kyrkor och alla sångböcker kanske och allt vad det kan vara. Men där är ju du och jag mitt i vardagen. Och det är där du är en lärjunge. Och din kallelse och min kallelse är att följa Jesus där och då. I all enkelhet. Och bjuda in andra som är öppna, intresserade, villiga. Och så får de gå. Så får de upptäcka. Långsamt eller snabbt. Spelar ingen roll. Bara de kommer. Och bara du och jag bjuder med dem. In i våra liv. Inte så, det är bra om du bjuder med dem till kyrkan så småningom också. Kanske få lyssna till Guds ord och så vidare. Vara med och sjunga. Och annat som gläder och fyller oss med Guds liv. Men det viktigaste är att vi bjuder in dem i våra liv. Säger, följ med på min resa. Den är inte okomplicerad men den är viktig för mig. Och jag vill att du ska få upptäcka det här också. Det andra som händer Filippos går vi till nu. Där när han vid ett annat tillfälle i Johannes 6 så är Jesus uppe på ett berg igen. Han ska predika för många och det kommer massor med människor dit. Och så läser vi från vers 5 i Johannes 6. När Jesus tittade upp och såg att en stor skara människor, förlåt nu läser jag fel översättning. Jag ska läsa rätt så att det blir rätt för oss alla. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sa han till Filippos, var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sa han för att pröva Filippos, Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var. En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa: här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men vad förslår det till så många? Filippos var precis som du och jag, inbillar mig, åtminstone som mig. Han börjar där han är. Och när Jesus ställer en tydlig fråga till honom: Filippos, vet du någonstans vi kan fixa bröd? Kanske fick han frågan därför att de var på den östra sidan av Galileiska sjön. Filippos var från Betsaida, det ligger på den sidan. Så kanske hade Filippos en aning om vart bagaren bodde. Och därför ställer Jesus den frågan: Filippos, var kan vi få tag i bröd? Jesus visste vad han skulle göra. Men han ville liksom testa Filippos sätt att tänka som lärjunge. Kunde han tänka längre, stretcha tanken utanför boxen? Eller vart var han någonstans? Vart hade han Filippos? Och Filippos börjar där jag börjar ofta. Och jag tror att du och jag är ganska lika i det. Han kalkylerar. Han tittar i kassan. Han tar upp plånboken och tittar. Jag säger, även om vi tar allt det vi får ihop, vi här i gänget och hjälpkassan och allting, så alltså 200 denarer, det räcker ju inte ens till att var och en ska få en liten torr brödkant. Det funkar ju inte. Och där stannar han. Han tänker, hur mycket får vi ihop? Hur mycket kan vi dra samman tillsammans? Hur mycket, hur länge, hur långt räcker det? Och så kommer Andreas. Och han är egentligen precis på samma våglängd. Med ett undantag. Andreas gör egentligen exakt likadant. Han kommer och säger, ja, 5 bröd och 2 fiskar. Varför slår det till så många? Men det är en stor skillnad, märker ni det? Andreas går till Jesus med det. Filippos stannar vid sin kalkyl, sin begränsning, och står där och tänker, det här går ju inte. Det är det svar han ger. Det räcker inte. Medan Andreas kommer med pojken med de 5 bröden och 2 fiskarna, går fram till och säger, Jesus, här har vi en kille. Han har 5 bröd, han har 2 fiskar. Och så inser han, men det går ju inte. Och där är skillnaden. Vad är tro egentligen? Tro är ju bara att jag vågar vända mig mot Jesus med det lilla jag har, eller hur? Inte med hur mycket jag kan få ihop innan jag går till Jesus. Utan att jag tar det lilla jag har och går till honom. Ni kan talenterna ur Matteus 25. När en ägare, en man som har mycket rikedom, tar ut 3 tjänare. Den första ger han 5 talenter, och en talent var väldigt mycket pengar. Fråga mig inte hur mycket, men det var mycket. 5 mycket pengar fick han. Den andra fick 2 mycket pengar. Och den sista fick 1 hög med mycket pengar. Och så sa den här förvaltaren, ta hand om det här tills jag kommer tillbaka. Och ni kan historien. Och vad hände när han kom tillbaka? Så hade den som gjort 5, fick 5, han hade gjort 5 till, tjänat 5 talenter till. Väldigt mycket pengar. Och den som hade fått 2 hade tjänat 2 till. Väldigt mycket pengar, hade fördubblat förmögenheten. Men den första killen, han hade inte gjort så av rädsla för ägaren. Han hade grävt ner den, han hade inte använt den, inte förvaltat den, inte förmerat den, inte brukat de pengarna. Och vad är poängen i den här berättelsen? Ja, det är ju inte hur mycket var och en av dem hade fått. Jag tänker ofta det, jag hamnar ofta där. Varför ger han 5 till den och 2 till den? Vet ni vad det står i texten? Det står att var och en fick så många talenter efter sin förmåga. Det är intressant. Det är ju en jätteviktig poäng. Och sen är inte poängen hur mycket de fick, utan vad de sen gjorde med det de fick. Det är ju poängen. Den som fick 5 talenter och 2 talenter, de gjorde någonting av det de fick med. De förvaltade det så att det blev mer. Den som fick 1 av rädsla drog sig undan och grävde ner eländet. Och gjorde ingenting av det. Och då tänker jag, en lärjunges fråga bör inte vara i alla fall det första vi frågar oss. Hur mycket har jag fått? Varför har jag fått mindre än Lennart Eriksson eller Eva Lundqvist? Varför har jag fått mindre än en Sture? Varför har han fått mer än mig? Poängen är ju, vad gör jag med det jag har fått? Till vem går jag med det jag har fått? Och jag tror att det här är en jätteviktig poäng för oss. Vi har ett häftigt tema i år i Elim som vi upprepar alldeles för lite. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Vad handlar det om? Ja, inte om att jag har fått jättemycket och du har fått jättelite eller tvärtom. Utan vad ger jag utifrån det jag kan och det jag har fått? That's the point. Vad har Jesus lagt i dina händer? Vilka gåvor och förmågor har du fått? Vad gör du med dina pengar? Vad gör du med din tid? Vad gör du med det som är du, det du har fått i livet? Går du med det, oavsett om du tycker att det är lite eller mycket, om jag tycker att det är lite eller mycket, går jag med det till Jesus eller inte? Det är poängen. Och Filippos lär oss någonting i den här berättelsen. Han stannade liksom vid gränsen för vad han tyckte att han förmådde. Och Andreas går istället med det lilla till Jesus. Och Jesus förmerar det. Gör mer av det. Och det är ju det som är så häftigt att vara ett Guds barn. Du och jag behöver inte alls titta på den andra och tycka det var illa att han fick så mycket eller hon. Ta det du har fått. Gå till Jesus. Låt honom välsigna det. Och dela ut det efter sina syften. Du, det kommer att bli mycket glädje. Och mycket kraft och mycket liv utifrån det. Det är vad en lärjunge gör. Vi frågar inte hur mycket vi har fått. Vi frågar efter, vad gör jag med det jag har fått i mina händer? Det är vad en lärjunge gör. Och Filippos lär oss det. Andreas lär oss det, tycker jag. Lärjungarna lär oss det, även i andra texter. Nu tar vi nästa. Filippos. Han verkar vara en man av folket, åtminstone om vi läser i Johannes 12. För där kommer några greker plötsligt och frågar. Vi läser från vers 20. Johannes 12, vers 20. Bland de som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sa: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Vad gör Filippos i det här läget? Han verkar ha några som är intresserade av att möta Jesus. Och de söker upp Filippos. Och gräver man lite grann så kan man förstå och ana. Filippos, som jag sa tidigare, bodde i eller var från Betsaida. Det låg nära Decapolisområdet, tiostatsområdet, som var andra hedningar, icke-judar som bodde där. Så det kanske inte var så konstigt. Och Filippos bar dessutom ett grekiskt namn. Filippos är grekiska. Så att grekerna kommer just till honom, det kanske helt enkelt betyder de där lärjungarna är intressanta, de har med den där Jesus att göra. Vem ska vi fråga? Vi frågar Filippos. Han verkar ju vara grek. Och så går de till Filippos. Och det är intressant om man tittar i texten, för det ligger en betydelse i när det står att de kom och frågade honom. Så finns det någon form av verbbetydelse där som har med att de gång på gång frågade honom. Så de kanske rent av tjatade lite. Här är Filippos, vi vill se han nu. Kan du ta hit honom eller får vi träffa han? Kom igen! Och till slut blir Filippos antingen less eller vad han nu gör. Han går till Andreas, till sin kompis. Och så säger han: Andreas, det är så att nu är det några jobbiga greker här. De frågar efter Jesus, vad ska vi göra? Ja, Ja, men vi går och vi söker upp Jesus och så frågar vi om de får träffa honom. Och texten säger inget om grekerna fick träffa honom. Det står inte i texten. Men Jesus ger ett långt svar om evangeliet och livet och att följa Jesus. Och i slutet av texten, av svaret, så säger Jesus att när han har uppstått ska han dra alla till sig. Det vill säga alla människor kan få del av evangeliet. Också greker. Vilka greker har du och jag runt omkring oss? De där som vi har gemensamma nämnare vid. De vi kanske bor nära. De som förstår vårt språk. De vi umgås med. De som du fiskar med, går ut och skådar fågel med. Eller går på teater med. Eller går på möten med. Vem har du där nära dig? Vem jobbar du med? Vem umgås du med? Vem gillar du att sitta och dricka kaffe med? Förutom den du kanske träffar just varje dag hemma eller så. Den personen, min vän, är ju din grek. Som någonstans har ett genuint intresse av Jesus. Jag vet att det där låter lite kanske för bra. Är verkligen alla intresserade av personen Jesus? Jag tror att det är så här. Den som är ärlig och tittar på Jesus och ser på vad kyrkan är och har, den människan tror jag får ett genuint intresse av Jesus. Jag tror att Jesus är en sån person, så han väcker genuint intresse med genuina frågor om livet, om vad det här går ut på. Så därför den som är ärlig av våra vänner, den som faktiskt söker för att finna någonting, den blir intresserad av Jesus. Och det är ju den personen, den greken, förstår mig rätt, som du och jag har nära oss. Som vi kan säga, ja, följ mig då. Vi går väl då, vi kan ju gå först till en annan kristen jag känner. Och så går man till Andreas. Och så sen så går Andreas och du och den här vännen till Jesus. Ibland tror jag vi gör det så otroligt märkvärdigt och svårt. Och ibland så ställer vi upp det svårt. Och kanske vi predikanter är duktiga på att krångla till det också ibland. Egentligen är det ganska enkelt. Det handlar om relationer, det handlar om livet. Det handlar om att stå där med våra vänner. Och när vi gör det kommer frågorna. När vi gör det förr eller senare så sitter vi där över en kopp kaffe och pratar om livets innersta frågor. Och då är bara frågan, är jag där? Är du där? Närvarande? Så att vi tar de där stunderna, enkla tillfällena. Där det egentligen inte alls är så obekvämt när man verkligen kommer in på frågorna och börjar prata därför att det finns ett intresse. Det är inte så svårt egentligen. Är vi där då? Har vi liksom kopplat ihop oss med greken? Har vi tagit de gemensamma nämnarna? Och det finns ju ingenting som säger att du och jag måste börja med de som är emot och de som står långt borta och de som skriker och skränar att kristendomen är förlegad och ute och borta och knäpp och fel och alltihop. Det är ingen som behöver börja där. Börja med våra vänner. Där jag finns, där jag är. Där ska jag vara. Där kopplar jag ihop mig med livet och med frågorna som finns där. Och det gjorde Filippos, eller åtminstone fick hjälp att göra. Och att gå till Jesus med det. Och låt oss be för de vänner vi har där. De greker vi möter, du och jag. För jag tror att Jesus vill dra alla till sig, som han sa i svaret till Filippos, Andreas och grekerna. Han vill dra alla till sig. Och där är du och jag en del av det. Och börja i det lilla där du finns. Fråga inte efter hur mycket, hur länge, hur långt har han eller hon kommit. Säger jag det här till någon i kyrkan så tror de snart att de börjar knä på första bänk. Det kanske aldrig blir någon böja knä på första bänk. Det kanske blir att be en bön i det stilla i hemmet. Det kanske blir att den där personen plötsligt kommer och säger, vet du, det hände någonting i mitt liv igår. Och så har de bara öppnat sitt liv för Jesus. Så det är så otroligt många sätt Gud möter människor på. Och jag tror bara att det handlar om att du och jag har ögonen med oss. Öronen öppna, händerna öppna. Fötterna villiga. Och så är vi där, mitt i livet. Och så händer det. Det är vi minst anar. När vi står där. Till sist. Filippos. En man som verkligen ville lära känna När vi läser Johannes 14 så ser vi han är på tå, Filippos. Jesus har precis pratat om att han är vägen, sanningen och livet. Och så kommer Jesus in på att den som har sett honom, han har sett fadern, han känner fadern. Men den nöjer sig inte Filippos med. Filippos, han tycker någonting annat. Och så säger han i vers 8: Herre, visa oss fadern. Det är nog för oss. Jesus svarade: så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga visa oss fadern? Tror du inte att jag är fadern och fadern i mig? Det ord jag säger är, de talar inte om mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar och så vidare. Filippos hade gått rätt länge med Jesus. Jesus betonar ju det. Så länge har jag varit med dig, med er. Och ändå känner du mig inte, Filippos. Och i den där noten eller texten av Jesus så ligger det i betydelsen också i grundtexten att ha en egen personlig på något sätt upplevelse av vem Jesus är. Tänk att det går att följa och vara med bland lärjungaskaran, bland de 12, så länge och ändå inte riktigt känna Jesus. Inte riktigt ha koll på att om jag lär känna Jesus personligen så förstår jag vem Gud är. Jag tänker bara, du och jag, låt oss se till att vi verkligen har det där personliga mötet med Jesus. Att vi inte bara går på, att inte kyrkan blir en grej bara. Att inte församlingsliv blir en grej som vi gör nu och då bland andra grejer. Utan att vi gör den där personliga erfarenheten av Jesus som mästare och herre. Att han får tala in i våra liv. Att han får leda dig och mig. Att du gör ett verkligt möte med Jesus. Upprepat. Inte bara att vi gör det någon gång. Vi gjorde det en gång. Vi gör det någon gång ibland. Utan att vi återkommande får möta den Jesus som vi följer. Som vi säger att vi följer. Han hade varit med länge, Filippos. Han har vandrat, han hade sett. Och ändå vill han på något sätt ha ett personligt bevis. Ge oss, visa oss fadern, då ska vi tro. Jag tänker ibland, vi människor, vi är ju såna här. Jag vill också ha bevis, Gud, kom nu då. Visa för mig så jag kan verkligen tro. Jag har inte bara sagt att jag tror utan att jag vet. Så är vi ju. Fariserna kom ju till Jesus en gång och sa: ge oss ett tecken på att du är den du säger att du är. Och vad säger Jesus? Han svarar med: det enda ni ska få, det är Jonatecknet. Och om man tänker till på det så är det det tydligaste tecknet på vem Jesus är. Att han dör och att han uppstår för oss. Så finns bevisen där. Och jag tror att det är bara när Jesus blir personlig för oss som beviset landar i mitt hjärta. Och då ser jag det jag behöver se för att tro. Och så en dag får jag förhoppningsvis se honom sån som han är. Men jag behöver inte det om jag har honom i mitt hjärta. Inte nu, inte som bevis. Utan beviset bor i våra hjärtan. Är ni med? Det här tror jag är jätteviktigt. Det är så lätt att tänka på massa saker när vi pratar efterföljelse, kristen tro, församlingsliv. Och så glömmer vi att det går att leva ganska nära utan att ändå vara där. Filippos hade gjort det. Och Jesus ställer honom lite mot väggen och säger: Filippos, du har gått nära mig nu länge. Ändå känner du mig inte. Så låt oss ta det på allvar. Ta med dig de här punkterna. Jesus kallar oss att följa och vi får bjuda med andra fast vi inte är färdiga. Och det lilla du och jag har fått i våra händer, eller det myckna, om du tycker att du har fått mycket, gå med det till Jesus. Låt honom välsigna det. Det blir ännu mer då. Det blir ännu mer då. Ta det och lev ut bland dina greker där du finns. Gör det enkelt, gör det avskalat, gör det naturligt. Men räkna med att Jesus är där. och den helige ande där. Och när du säger att du ska be för din vän, så kommer Jesus att vara där och svara på de bönerna. Det kan du lita på, för det har han sagt i sitt ord. Och han skulle aldrig svika en medvandrare, en vän, en bror, en syster som säger att Jesus är vägen, sanningen och livet, och det håller att be till honom. Och så gör vi det, och så skulle han svika det. Aldrig. Aldrig. Han är där. Och ta det med att han finns med oss hela vägen. Han är där för dig och mig. Och vi kan komma med det vi har till honom. Ska vi be tillsammans? Jesus, tack för att du är här. Tack för att vi får lyssna till härlig sång idag, Herre, som också påminner oss om det eviga livet som vi har fått, Herre. Om det liv som räcker långt bortom det vi ser här. Och jag ber om hjälp, Jesus, för min egen del. Jag ber för vår församling. Jag ber att vi skulle få vara en plats där människor faktiskt kan se och förstå vem du är. Genom våra enkla liv, Herre. Hjälp oss, Jesus, att räcka ut handen och säga följ med och se. Hjälp oss att räcka ut händerna till dig och säga Herre, här har jag. Ta det och gör något gott av det. Jesus, hjälp oss i vår lärjungavandring med dig. Tack för Filippos, tack för Andreas och Petrus och andra som lär oss vad det är att följa dig. Jesus Kristus, du är Herren och vi vill att du ska vara Herren i våra liv. Så Herre, låt oss få följa dig. Lär oss att följa dig och att gå dit du säger att vi ska gå. Tack för att du lyssnar när vi ber till dig. Och tack för att du tar emot sångerna idag, Herre. Från våra liv, från våra hjärtan, som en lovsång till dig, Herre. Tack för att du går med i slutet av den här gudstjänsten också. Amen.